Amen. Den här våren så ska vi sysselsätta oss med bergspredikan i Matteus evangelium kapitel 5-7. Och vi ska ta oss igenom den här fantastiska predikan som Jesus håller bit för bit. Bergspredikan är massa människor som lyssnar, men Jesus håller den först och främst till sina lärjungar. Man skulle kunna säga att tilltalet är att på det här sättet kan ni få leva ett liv, ett annorlunda liv, ett liv som är format av himmelriket, ett liv som smakar Guds rike. Jesus inleder med ett antal saligprisningar. Och sen kommer han till en del, och vi ska ta oss an den första delen idag, när han plockar upp väldigt konkreta saker som är spännande för att de är precis lika relevanta idag i vår tid som de var för 2000 år sedan när Jesus håller det här talet. Och han tar sin utgångspunkt i de 10 budorden i Gamla testamentet. Vi läser Matteus kapitel 5 och verserna 21-26. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Och kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Jesus börjar sin kommentar om lagen. Han kommer faktiskt inte nämna alla de 10 budorden. Han tar upp några få. Och det som han börjar med är det som är på ett sätt kanske enklast att förhålla sig. Ni har hört att det blir sagt: du ska inte dräpa. Vem som helst, jag tror detta är allmängiltigt både idag och genom hela historien, håller ju med om att nej, man ska inte döda någon annan. Ganska självklart. Och i listan med de 10 budorden så förklaras inte det här, utan det står bara kort och gott: du ska inte dräpa. Jämför exempelvis budet om sabbatsdagen, vilodagen. Det är ett av 10 bud, men det upptar en fjärdedel av hela texten kring de 10 budorden. Där känner nog Gud att det här måste jag förklara ordentligt så att folk förstår varför. Men du ska inte dräpa, så det är inte så kontroversiellt. Varken då eller nu. Jesus citerar Gamla testamentet: du ska inte dräpa. Och sen följer han upp med en del som troligtvis är en judisk muntlig utläggning. Den som dräper undgår inte sin dom. Det är dåligt att döda. Dödar man någon så får man ett straff. Återigen, inte särskilt kontroversiellt. De flesta som lyssnade på Jesus den dagen, de hade nog inte mördat någon. Så att de skrek säkert amen, preach it. Och även det här åtföljande, liksom, den som dräper undgår inte sin dom. Alla höll nog med. Det är ju en fråga som är ganska okontroversiell idag. Den diskuteras liksom, men döda någon, det är ändå fruktansvärt. Borde man inte straffas riktigt ordentligt? Det är ganska enkelt att kommentera grejer som man själv inte har problem med. Men Sen skruvar ju Jesus det här ganska okontroversiella budet ett par varv till. Och plötsligt så kan man föreställa sig att ganska många av dem som sitter och lyssnar på Jesus bara yes, döda är det fruktansvärt liksom. Plötsligt så kanske en och annan stirrar ner i marken och så är det de själva som sitter och skruvar på sig. Vad är det Jesus säger? Men jag säger er. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar sin broder undgår inte helvetets eld. Tar inte Jesus i lite väl mycket? Det är väl ändå en väsentlig skillnad på ord och handling. Att kalla någon för idiot, det är ju trots allt inte samma sak som att ta ihjäl någon annan. En ganska stor skillnad, storleksordning på de sakerna. Varför säger Jesus som han gör? Vi ska titta närmare på det här och försöka förstå vad är det han far efter. Det första vi ska lägga märke till i det här sammanhanget är att Jesus talar i hela det här stycket om din broder. Om några veckor kommer vi komma fram till ett ställe när Jesus kommenterar budet öga för öga, tand för tand, och så säger han om någon slår dig på högra kinden så vänd den andra till, om någon tar din. Där säger han konsekvent om någon, alltså om vem som helst. Kanske någon du känner, kanske någon du inte känner utsätter dig på något sätt. Men här säger han om din broder. Din broder. Alltså någon som man har eller förväntas ha en nära relation till. Vi tar vår utgångspunkt i det bud som Jesus citerar. Du ska inte dräpa. Vad är problemet med mord? Jo, det är ju den ultimata relationsavslutaren. När man har mördat någonting, då finns det ju ingenting mer som man varken kan säga eller göra. Ett mord, då liksom har man satt absolut punkt, liksom, då kommer man inte längre. Det är väldigt definitivt. Leder alla konflikter till mord? Nej, men det gör de ju inte. Det är tur det. Nej, men det vet vi. Alla konflikter leder inte till mord. Men ofta börjar ju en konflikt långt innan det slutar med ett mord. Man bortser från de mord som är slumpmässiga. Och även om de allra flesta konflikter inte faktiskt slutar med mord, det vet vi om, så kan man göra en annan människa väldigt, väldigt illa. Man kan skada någon otroligt mycket. På den tiden, liksom idag, så är det ju så att konflikter mellan människor är grunden till så mycket elände i vår värld, i våra liv, i de sammanhang som vi rör oss i. Förra veckan så läste jag om Jesus och lagen, och då såg jag att det finns paralleller mellan Bergspredikan och Jakobsbrevet som är författat senare. Och likadant här, låt oss läsa ifrån Jakobs brev, det tredje kapitlet, verserna 5-10. På temat att ord kan skada. Jakob 3 från vers 5. På samma sätt med tungan. Den är en liten lem, men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp. Den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfotade djur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga. Oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Hårda ord är alltså inte bara ord. Man kan ju säga det ibland. Man säger någonting och så bara, ta inte illa upp, det är bara ord. Det är inte så enkelt. Ord kan göra stor skada. Kan få långtgående konsekvenser. Ord förgiftar ibland både mottagare men också avsändare. Jesus sätter fingret på ett destruktivt beteende som inte hör Guds rike till. Men hur är det då? Säger alltså Jesus att man aldrig får bli arg på någon? Säger Jesus att man aldrig får kritisera någon annan? Säger Jesus att man aldrig får säga någonting som skulle kunna liksom göra att någon tar illa upp? Är det det han far efter? Förmodligen inte. Det är bara att titta på Jesus själv. Han kunde vara ganska kritisk i sina ord till människor och verkligen sätta fingret på saker och ting. Det här är ju ett sånt exempel. Det var nog en och annan som tog illa upp av det Jesus säger här. För att inte tala om aposteln Paulus. Läs Galaterbrevet. Det är en rejäl uppläxning i det brevet till en hel församling. Men det är ju skillnad på kärleksfull tillrättavisning, även om den kan kännas obehaglig i stunden, och destruktivt skitsnack. Vi ska läsa vad Paulus skriver i Efesierbrevet, det fjärde kapitlet, verserna 22-24. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Och sen ska vi läsa lite grann, han kommer till några så praktiska punkter och vers 26 och 27 i samma kapitel, då skriver Paulus så här: grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Får man bli arg som kristen? Ja, ibland kanske man till och med ska bli arg som kristen. Men vad gör man med ilskan? Vad gör man med vreden? Paulus skriver, låt inte solen gå ner. Alltså låt inte vreden ligga kvar till nästa dag eller nästa vecka. För då ger ni djävulen ett tillfälle. Efter att Jesus har sagt de här första orden, att ord kan vara lika destruktiva som mord, så ger han några konkreta råd för konfliktlösning. Vi återgår till Matteus 5. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer du ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren. Och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Jesus håller det här talet framför allt till judar. Och de var ju vana vid att när man tillber Gud så beger man sig till Jerusalem, till templet. Och man kunde bära fram offergåvor av ett antal olika anledningar. Som tacksägelse, man kunde bära fram syndoffer, alltså att om man hade gjort någonting så bar man fram till Gud som ett sätt att säga förlåt. Idag finns det inte tempel på detta sätt. Men och det intressanta med det här, att det är första gången, men definitivt inte sista gången i bergspredikan, som Jesus klart och tydligt säger att relationen till Gud och relationen till människor, det är någonting som hänger ihop. Man kan inte dela på de sakerna och tänka liksom att nej, men den relation jag har till andra människor, det klarar jag på det här biten. Och sen min relation till Gud, det liksom hör hemma här borta. De påverkas av varandra. Det lyfte även Jakobsbrevet fram. Ni kan inte med samma tunga lovsjunga Gud och sen gå och förbanna varandra. Det hänger ihop. Jesus säger, vänta med att bära fram din gåva till Gud och gör upp med din broder först. Och här läggs ju uppmaningen på den som avsiktligt eller ibland oavsiktligt orsakat en konflikt. Varför då? Ja, det finns säkert jättemånga anledningar. Kanske för att man annars tänker att nej, men om jag bara blidkar Gud, då ska det nog gå an. Vi tänker ju så i termer av karma liksom. Det är vanligt att tänka så idag. Att man ska liksom väga upp sina onda handlingar med goda handlingar och så förhoppningsvis får man lite jämvikt. Men det säger ju inte, kristen tro säger att så funkar det inte. Det är inte så enkelt. Och Gud är ju inte heller en curlingförälder. Vid något tillfälle så säger Jesus att det som är omöjligt för människor är inte omöjligt för Gud. Därmed är inte sagt att vi själva inte ska göra det vi kan. Det går liksom inte att säga att Gud, kan inte du gå och prata lite med Kalle åt mig för att jag vill inte, det blev så fel. Nej. Om du närmar dig altaret, vänta en stund. Gå och gör upp med din broder, ansikte mot ansikte. Och det här är viktigt, och det är en av evangeliets hemligheter. Jesus Kristus blev ju människa för att konkret erbjuda oss försoning. I Jesus så fick människor se Guds kärlek, nåd och upprättelse. Och på samma sätt har ju också vi blivit uppmanade att konkret få uppleva evangeliets kraft, nåd i mötet med varandra, ansikte mot ansikte. Att säga förlåt, att göra upp. Himmelrikets kraft blir då inte bara någonting avlägset eller någonting i tanken, utan någonting faktiskt här och nu. Den sista bilden som Jesus ger i det här sammanhanget är två personer på väg till en domstol. Anklagad och anklagare. Och rådet att göra upp på vägen innan mötet med domaren, det går ju att tillämpa både i vardagen men också i ett evighetsperspektiv. Vad menar Jesus? Jo, men sopa inte konflikter under mattan. Ibland säger man så slarvigt, tiden läker alla sår. Det stämmer ju inte någonstans. Tiden läker inga sår. Ju längre man väntar, oavsett anledning, desto högre blir priset man får betala. Jesus avslutar med att säga, sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt det sista öret. Underförstått, du slipper inte ut. Ingen människa kan betala till sista öret. Man kan få betala ett väldigt högt pris om man inte ger upp. Jakobsbrevet talade ju om den här lilla elden som till slut sätter en hel skog i brand. Släck branden när den är liten, låt den inte bränna ner en hel skog. Parentes nummer ett. Jesus säger inte att man ska vända ut och in på sig själv för att säkerställa att det absolut inte finns någon minsta liksom grej med någon annan människa. Det går ju att läsa det här och känna att oj, jag vågar nog aldrig någonsin be till Gud, för någonstans finns det säkert någonting. Nej, det är inte det Jesus säger. Det går ju att bli precis hur nojig som helst. Jesus säger, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer du ihåg. Alltså om det finns någonting som du upplever, oj då, det här ligger i vägen. Det kan mycket väl vara så att det är den helige anden som talar till dig, som uppenbarar någonting för dig. Men återigen, om det finns någonting som du inte kan släppa. Jesus säger inte liksom att spinn vidare, vänd ut och in på allting. Utan om det finns någonting som Gud uppenbarar för dig, eller som du själv känner att det här är ett problem. Ta chansen att bli fri. Både för dig själv, både för den du har någonting otalt med. Och tänk att sen få gå till Gud. Med tacksamhet och glädje i hjärtat istället för en klump i magen. Parentes nummer två. Vad händer om en person inte vill förlåta mig då? Om jag har tagit det där steget, och det vet vi alla. Det är inte lätt. Det är sjukt jobbigt att ta det där steget och säga förlåt till en annan människa. Men tänk om man vågar. Så vill inte den personen man pratar med förlåten. Vad ska man göra då? Följ Jesu uppmaning och gör vad du kan. Vi kan faktiskt bara ta ansvar för oss själva. Se till att du blir fri. Om någon annan vägrar förlåta dig så är det ju framförallt väldigt tragiskt för den personen. Och vi kommer komma tillbaks till det senare i bergspredikan. Jesus kommer tillbaks till just det. Liksom, hur är det om man vägrar förlåta någon? Men det är inte det som är hans huvudpoäng här. Men gör vad du kan för att bli fri. Med några få ord så sätter Jesus fingret på ett av mänsklighetens stora problem. Konflikter. Han börjar med att läsa lagens bud. Du ska inte dräpa. Och sen tillämpar han det på ett sånt sätt att få undgår att bli träffade. Det går inte att säga att handling är en sak, mina ord är en helt annan. Nej, säger Jesus. Det hör ihop. Det går inte heller att låtsas som om trasighet mellan människor är helt frikopplat från vår relation till Gud. Jesus säger, det hör också ihop. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Har ju Jesus sagt bara några ögonblick innan han säger detta. Och ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Om inte den kristna församlingen, gemenskapen av lärjungar, själv söker och lever i försoning, hur trovärdiga är vi då för den här världen? Jesu ord är svidande, skarpa. Men han lämnar inte lärjungarna med en dödlig sjukdomsdiagnos. Utan han ger ju faktiskt konkreta tips på befrielse. På samma sätt som att Jesus kommit för att göra oss fria, På samma sätt som att han säger att Guds rike är nära. På samma sätt uppmanas lärjungarna och vi idag att ta del av försoningens kraft genom att be den vi sårat om förlåtelse. Inte i himlen, utan här och nu. Och då kommer vi få smaka himmelrikets härlighet och evangeliets kraft. Amen. Om en stund så ska vi fira nattvard. Och efter nattvarden kommer vi, som vi brukar, ha tillfälle för förbön. Men lovsångsteamet ska leda oss i några sånger innan. Och min uppmaning är, låt den helige ande tala till dig. Låt Guds ord träffa ditt hjärta. Kanske är det så att det finns någon här som du bara skulle behöva krama om och säga förlåt till. På ett väldigt enkelt sätt. Eller ett sms som du skulle behöva skicka. Alltså jag vet att detta med försoning och förlåtelse, det kan vara så otroligt jobbigt. Det kan binda oss i år. Ibland behöver vi professionell hjälp för att komma vidare. Men det finns också en enkelhet i det Jesus säger. Om kraft ifrån himlen. Så ta det till dig. Vi sjunger några sånger, kan väl stå upp. Och om en stund så kommer vi gå vidare och fira nattvard.